Allihopa, den som stampade takten, det var Frank Isaksson, om ni undrade. Halleluja, vem som på sätt trumpetade, gjorde han inte, men som hade trummorna. Amen. Härligt. Vad håller vi på med här nu då? Bibelskola. Det är helt rätt, du har kommit till rätt forum. Vi håller på med en bibelskolekväll. Och vi håller på att titta på detta som är den allra största förtjusningen i mitt liv sedan jag lärde känna Jesus. Det är den skönhet och den brud som han håller på att låta växa fram i vår tid. Och det är församlingen. Jag älskar detta. Jag blev förälskad i den här fantastiska tanken. Tanken om den lokala församlingen. Och vad Guds plan med det. Jag har varit förtjust i den här tanken hela mitt kristna liv. Och det kan man säga, det har inte blivit sämre för att jag kommit till Köping. Det har inte blivit sämre heller för att lärt känna er. En sån underbar familj. Halleluja. Med underbara ledare, underbara vänner. Jag är väldigt tacksam till Gud att jag får vara här i den här tiden. Det är riktigt spännande. Det är med många intressanta människor som kommer till oss. Kommer till församlingen. Troligtvis så har vi två personer som ska döpas på söndag. Halleluja, det är underbart. Så att Jesus gör någonting. Och det har han lovat. Och därför så vill jag öppna med samma text som vi tog förra gången. Och det är det stora löftesordet som vi ska lita på i dessa dagar. Det är ifrån Matteus 16, verserna 13-18. Matteus 16, verserna 13-18. Vi läser den stället igen. Och sen ska jag bara ha en liten kort resumé. Och så går vi strax vidare. Men det här är så grundläggande så det här tycker jag att vi tar med. Hoppas att ni ursäktar om det blir någon liten kraxning mellan varvet. Vi håller på där hemma och kämpar mot förkylningsandemakter. Halleluja, eller vad vi ska kalla dem för. vi ska inte skylla allt på någon andemakter. Det är långt, långt, mycket långt därifrån. Utan det är sådana här saker som vanligen möter människor. Just nu är det min fru. Hon har faktiskt slagit mig med ett streck. 38 och 7. Och jag hade bara 38 och 6. Men hon ligger lite före. Det är ju så kvinnorna alltid gör. Och då läser jag därför det 16 kapitlet i Matteus evangeliet och vers 13. Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger folket att människosonen är? Det svarade som när jag säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa det då till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa det då till honom, salig är du Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himmelen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Sedan så står det avslutningsvis i det sammanhanget. Sedan förbjöd han dem att prata om det här. Halleluja, men han har inte förbjudit mig. Så därför så fortsätter jag. Det är ganska intressant det där. Jag tycker det är humor faktiskt när jag läser min bibel. Jag vet inte om du har roligt när du läser bibeln, men det är meningen. Alltså när jag läser till exempel att Jesus rör vid någon människa, då kan han säga till exempel så här, säg det inte åt någon. Och ni vet ju hur det är när man säger någonting sånt till någon god vän. Det är ju det bästa sättet om man vill få ut någonting snabbt. Säg det inte åt någon. Så det är ganska intressant hur han säger att först kommer den här uppenbarelsen. Du är Messias, den levande Gudens son. Och så får Petrus höra att detta är själva fundamentet. Fundamentet är Jesus. Och på den grunden, klippan Kristus, ska jag bygga min församling. Och dödsrikets portar eller helvetets portar ska inte bli henne övermäktig. Kommer den här uppenbarelsen och så säger han, shh, men ligg lågt. Och kanske det har det att göra med just detta fantastiska som skulle komma. För det var ju så att egentligen trots allt vad de hade fått undervisat om. Trots allt vad de har varit med om tillsammans med Jesus. Så skulle de faktiskt avvakta intill dess de har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. till dess vi kommer in i apostlagärningarna och till pingstdagen, då de får vara med om detta fantastiska, det vi brukar kalla för församlingens födelsedag. Teologerna är lite osams om det är församlingens födelsedag i apostlagärningarna 2, men ja, jag tycker personligen att det är då denna storhet plötsligt som en överraskning kommer fram. Och det här tycker jag är spännande. När man sen läser vidare apostlagärningarna så ser man att parallellt med stora rådet och det äldste och fariserna, parallellt så växer upp en annan storhet. Guds rike, Guds församling, Guds familj. Och det är det som var den stora överraskningen när han predikade på första pingstdagen. Att Gud lät sin ande komma över hans förkunnelse så 3000 personer blir frälsta och döpta. Och bli en del av den här andliga gemenskapen. Den nya andliga gemenskapen. Som i sin tur behövde andliga ledare. Som behövde få en ordning och en struktur. Precis som i det tidigare gamla ledarskapet så fanns det noggranna instruktioner i Bibeln. Och det är det här som egentligen Paulus skriver. När han skriver nu som en liten resumé. När Paulus skriver till Timoteus så säger han så här. Jag vill att du ska veta hur man ska förhålla sig i den levande Gudens församling. Han säger det finns en ordning. Här är liksom, det är inte lekstugan du har kommit till. Välkommen till dagis. Liksom här gör vi, här kör vi alla vårt eget race. Och här gör vi liksom som vi vill. Det är inte det som vi är kallade att vara med i. Utan jag vill att du ska veta hur man bör förhålla sig i den levande Gudens församling. Sanningens stödjepelare och grundfäste. Alltså det finns en plats på jorden där sanningen ska sägas, där sanningen ska få förkunnas, där liksom det som är politiskt okorrekt men det som är andligt rätt och andligt sant ska sägas hela tiden och inte förändras liksom efter hur vindarna blåser och hur det växlas, och det är församlingen, är själva huset, församlingen, själva platsen. Och det här är fascinerande, och det står till och med att Gud skulle nu genom församlingen göra det kunnigt för furstarna och väldigheterna. Så man kan säga att även i andevärlden så är vi som Guds församling en maktfaktor i andevärlden. När församlingen försvagas, när församlingen förvärldsligas, där synd kommer in i församlingen och så vidare, så vi inte blir det där ljuset och saltet, då är vi ingen maktfaktor längre som vi skulle kunna vara. Men vi har sett det på platser och olika sammanhang där församlingen har mått bra. Där människor har växt till. Där de har fått utrustas. Och där församlingen har fått vara vad Gud har tänkt att den ska vara. Då blir den en påverkan på hela samhället. På alla plan. Och det här tycker jag är spännande. Därför att Gud vill att vi ska finnas med i alla samhällets alla plan. Halleluja. Det är inte förbjudet för oss att finnas med i alla de här sammanhangen. Utan tvärtom. Vi ska vara där. Vi ska synas. Vi ska påverka. Med det Gud har gjort i våra liv. Så det här är några saker som jag la ut förra gången. Ägarförhållanden. Tänk att det står församlingen är Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Det är inte Holger, hans församling eller dens församling och Jannes församling. Utan det är Guds församling. Det lyfter upp på något sätt statusen. Det är som han har vunnit med sitt eget blod. Det är inte min klubb. Eller jag gick med i frimärksklubben. Liksom och, så där. Och där härjar jag på. Där kan jag vara en liten diktator. Här kan man inte. I församlingen kan man inte vara någon liten diktator. Man kan försöka. Men det är inte meningen. Det är inte Guds tanke. Guds plan. Församlingen är en institution. Med full av renhet, helighet och kraft. Och kan påverka hela samhället. Och det är det som. Jag tycker det är den stora möjligheten och den stora utmaningen. Jag sa någonting förra gången just detta om värdegrund. Alltså församlingssyn och människosyn också. Att det är viktigt att vi har rätt syn på varandra. Och på de människor som Gud sänder till oss. Det är också att vi har rätt syn på församlingen. Och församlingen det är ju en verkstad. Det är inte en utställningslokal. Tänk om man skulle kunna visa upp här. Här har vi Kjell Borgenvik. Han är rätt fin. Han har varit med i 40 år. Vi sa han blivit fin liksom. Jag hänger honom som till minne av Kjell Borgevik har vi. Då har vi en där och liksom det är utställningsförmål det ena efter andra. Så är det inte utan det är faktiskt så att det är en verkstad. Och jag brukar säga det ibland när vi är välkomna människor att den här församlingen var väldigt bra innan jag kom med. Halleluja, det var rätt så lugnt och fridfullt i Köping. Håller ni inte med om det? Att det var lite lugnare förr? Det blir väl lite mer oro i lägret och lite mer, ja, halleluja. Ja, en del kanske är nöjda, en andra känner förtvivlad och hoppas på någonting bättre nästa gång. Men nu är vi tillsammans. Och det är en tid som Gud har tänkt och planerat för. Jag känner bara i min ande profetiskt alltså att vi är i en intressant andligt skeende. En tid som vi kommer bara få nypa oss faktiskt i kinden lite grann. Tänk att vi var med, Mattias. När vi blickar tillbaka, vi sitter där och är skäggiga och gråhåriga. Halleluja, då kommer vi att tänka. Tänk att vi var med på den tiden. Ja, en del är ju både skäggig och gråhårig. Redan nu va? Ja, jag kom lite vid sidan om ämnet, men församlingssyn alltså. Det är därför du kan fortfarande vara med alltså. Ja, för att det är en sån här gemenskap som är på gång, på väg. Vi är inte färdiga. Och därför så behöver vi ha den här generösa, varma, barmhärtiga atmosfären. Som Gud har. Visst är det skönt att ha en sån Gud som man får komma tillbaka till när det har gått fel. Och att man hela tiden får en andra chans och en tredje chans. Och till och med som Petrus får lära sig på det hårda sättet. 490 gånger om dagen. Förlåtelse 490 gånger om dagen. Jag har sagt det åt Maud. Att du måste förlåta mig 490 gånger om dagen. Har jag sagt med ett litet leende på läpparna. Hon säger inte så mycket. Tack och lov. Vad håller jag på med nu? Nu ska jag gå vidare. Jo. Nej, jag tror jag går vidare. Jag tar ingen mer resumé. Är det okej att vi går vidare? Jag flyttar fram lite i mitt utkast här. Jag tänkte titta lite grann på det här med församlingens ledarskap. Det som han har tänkt på lite olika, från lite olika infallsvinklar här. Men låt mig få ta den till första Moseboken från begynnelsen av det hela. Det finns en intressant berättelse i samband med Babels torn, byggandet av Babels torn. Ett litet uttryck jag vill hämta därifrån. Som tycker jag också visar, det visar både på den här storheten och möjligheterna som vi har. Det står så här i inledningen, kapitel 11, första Moseboken 11. Hela jorden hade ett enda språk och talade samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinais land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet användes som sten och som murbruk använde det jordbäck. Och de sa det, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Och Herren sa det, se det är ett enda folk och det har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad det än beslutar sig för. Och så vet ni vad som kommer från de sjunde versen och framöver. Språkförbistringen. Denna förbistring. Alltså det här att de inte längre kunde prata med varandra och förstå varandra. Det här som vi ibland kämpar. Vi talar om integration och så vidare. Men det intressanta i sammanhanget, det var just detta att de talade ett och samma språk och de sa någonting gemensamt. Låt oss bygga. Låt oss göra. Gång på gång så använde de samma ord. De sa någonting tillsammans som kollektiv. Och jag skulle vilja använda det som en liten bild på vad starkt det är. Vilken maktfaktor det är när vi börjar säga samma sak. När vi börjar gå åt samma håll. Ni vet inte om ni har sett någon riktigt så här stor myrstack någon gång. Jag brukar tycka det är så intressant att se hur alla är på väg till myrstacken på olika sätt. De liksom kommer där på bred front och någon bär en jättestor timmerstock på ryggen och så här. Och de kämpar tillsammans. Men de är liksom i ett akord. De är i en enda endräkt. De är i en enda harmoni. De håller på med en enda grej. Vi ska dra vårt strå till stacken. Lite grann så var det här sammanhanget. Och tänk vad intressant är att Gud säger att härifrån, efter det här ska inget bli dem omöjligt. Alltså om vi skulle göra så idag som Guds barn. Och skulle börja tala samma språk med varandra. Och säga att det ska bli en besökelsetid från himlen i Köping. Vi ska bli den bästa gemenskapen som finns på denna jord. Vi ska bli en prydnad till Guds rike. Vi ska bli den församling som Gud kan använda. Vi ska bli en grupp människor som Gud ska utrusta i den här tiden. Vi ska. Alltså att vi börjar tala samma språk. Så inte någon liksom ligger kvar där på någon. Den där som jag var, vet du, som var i Sydnärke i 8,5 år. Det går aldrig. Det är Janne, du var ju nästan i närheten. Halleluja, du vet, det är inte lätt. Vet du. All vår början blev svår. Och sen kom jag. Och sen kom han till Kolsva, kan du tänka dig? Kär Jesus. Det går aldrig, vet du. Tänk om vi skulle säga att det går. Du vet att jag brukar bli taggad när jag läser församlingsstatistik och ser hur vi har stått och stampat liksom år efter år. I Laxå så var vi på den tiden 125 medlemmar när jag kom och 125 när jag for. Och då har jag skrivit 30-40 flyttningsbetyg. Jag fattar inte hur det gick ihop. Jag tycker vi tappade folk hela tiden. Ändå var vi lika många. Och så hade det varit de senaste 20-30 åren. Visst är det märkligt? Tänk om vi skulle säga att vi ska nå 400-strecket i Köping. Vi har varit 305, vi har varit 307, 302, upp och ner liksom, 309, 310, 312, halleluja, och så nästa 302. Så går det så där liksom upp och ner. Tänk om vi skulle börja säga tillsammans, vi ska bli 400 pers. Eller vi ska bli 100 varje söndag. Tänk om vi skulle börja använda det som Gud har lagt ner som en väldigt stark maktfaktor. Att vi börjar gå åt samma håll, beklädda med samma ande, samma positiva atmosfär och attityd. Tillsammans kan vi göra en väldigt, väldigt skillnad. Alltså jag och du, vi är insatta i något som är mycket större än vad jag själv som privatperson någonsin kan få vara med om. Det är församlingen. En ny stack av arbetare som tillsammans ska verka i den här tiden. Det här är någonting som är underbart. Låt mig titta bara på någonting om det primära syftet här. Jag ska bara ta lite kort här. Det här är någonting som är väldigt känt. Men ändå något om primära syftet för församlingen. Och då vill jag använda den här välkända texten. Den är nästan så välkänd som man inte nästan orkar slå upp det i Bibeln. Men vi läser det ändå med varandra. Ifrån Matteus 28. Så läser vi det med varandra bara för att bli uppmuntrade. Det står så här i den 16:e versen. De 11 lärjungarna begav sig till ett berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Är det inte skönt att se hur mänskliga de var? Några var på hugget, några kände, ja, är det verkligen rätt? Är det verkligen sant? Lever han? Och så står det så här. Då i den sammanhanget trädde Jesus fram, talade till dem och sa det. Jag har fått all makt i himmel och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Alltså förutom att Gud har en personligt tilltal till våra liv. Också ett personligt tilltal till församlingen. Vad ska vi göra här i Köping? För Guds rike så finns ju detta allmänna grundläggande i botten. Gör lärjungar. Vinn människor för Guds rike. Och undervisa dem. Det är så intressant när man tittar på Jesu liv. Vad han höll på med. Han predikade, han undervisade och han botade. Och så predikade han och så undervisade han och så botade han. Så håller han på så här. Predika, undervisa och bota. Och därför börjar apostlagärningarna med just de här orden om allt det som Jesus började göra. Lukas skriver om allt han började att göra. Så kommer apostlagärningarna som vad Jesus fortsatt att göra nu i och genom församlingen. Så vi ska fortsätta på det uppdrag som vi har originalt från Gud här. Att vinna och lära så många som möjligt på vägen. Det är, kan man säga, det primära syftet. Det andra syftet som vi har också. Det var jag var inne på något förut här. Det är också att vi är också förvaltare av Guds sanningar. Alltså att församlingen är också sanningens stödjepelare och grundfäste. Och det här är något som jag tror att vi behöver ta tag i igen. Vi behöver apologeter. En del av er engagerade ganska mycket i det. Alltså apologeter, det är sådana som arbeta för att försvara tron, försvara bibeltron. Och ni vet vilka vindar det blåser. Ni vet vilket motvind vi har. Vi som vill försvara liksom den tro som en gång överlämnats till de heliga. Vi som känner att vi vill inte backa längre i den här tiden. Utan vi vill stå upp för det som är sant och rätt. Det som är en sund, positiv kristendom och en levande kristendom. Det vill vi stå upp för. Och det är ju en slags uppförsbacke som vi lever i nu. Ändå så är det väldigt mycket av vår roll att fortsätta att göra det. Att förvalta Guds sanningar också. Nu vill jag ta det då med till det som jag tycker är det kanske allra mest spännande elementet. Och det är det här med ledarskap. Och den ordning som Gud har på sina ledarfår. Halleluja. Och jag brukar alltid säga det när vi tittar på de olika gåvorna som Gud har gett oss. Och de ska vi inte leta på andra sidan ån efter, utan de har vi här. När vi tittar på Guds ordningar för ledarskapet, då ska ni inte titta någonstans liksom, jag undrar vart de är någonstans, jag bara undrar var är de nu, utan ni ska bara titta på varandra här, grannar och vänner som sitter här, för att ni är de ledare som Gud har kallat i den här tiden. Det är därför ni är här ikväll. De andra kan vi tyvärr inte göra något åt. Halleluja, men ni är ju här. Och tillsammans kan vi göra en upplevelse. Och vi kan få uppleva att också att den helige ande ger oss ett mandat för en ny tid. Så han har en tanke och en plan. Och det som är spännande med Gud tycker jag det är att varje gång som Gud vill göra någonting. Och det vill han ju liksom upprepa hela tiden, generation efter generation. Då kallar han på ledare. Det börjar alltid med att en ledare uppfattar en kallelse, en signal från himlen. Det börjar inte med att man röstar om någonting och säger nu får vi försöka värva så många som möjligt som är för det här förslaget. Utan det börjar alltid med att Gud reser upp en kvinna, en man, en anförare, en ledare. Och sen omkring det så kommer det att bli en väldigt spännande tid. Låt mig få läsa det här bara så tar vi några. Vi börjar uppifrån tycker jag. Är det okej att vi börjar uppifrån? För jag gillar den ordningen. Och en del de kallar det för en hierarki, det jag ska beskriva det. Ja, det är i alla fall bättre än anarki. Du vet, demokrati, det är den bästa typen av föreningssätt att administrera en förening. Men det är inte en församlings bästa sätt. Halleluja. Utan det bästa sättet som Gud har, det är ju det han själv har bestämt. Det är liksom den ordning som kommer ner ovanifrån. Det som är från himlen, det som är hans sätt. Och därför bara för att få en bra tågordning på det hela. Så vill jag ta det så här. Ska vi titta i första Petrus brev. Kapitel 5. Och en liten fras bara. Jag vill börja med att beskriva detta. För jag tycker det är en jättefin ordning här. Första Petrus brevet kapitel 5. Romkorgal. Här ska vi se. Här brukar han finnas. Jag förstår inte. De har blivit lite rörligare för din böcker. Eller så är det mitt huvud som blir rörligare. Om du följer med mig till kapitel 5 så vill jag bara ta en liten fras som beskriver just Jesu majestät. Vi kan börja läsa kapitel 5 och 3 och 4. Uppträd inte ni som är de äldste och ledarna som herrar över dem som har kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Och så kommer det här uttrycket i vers 4. När den högste herden uppenbarar sig, skall ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Om vi får börja från rätt ordning. Jag tycker det är så bra att vi får rätt ordning på det hela. För då kanske vi får lite fart också i verksamheten. Så finns det ett uttryck här som jag gillar. Den högste herden. Eller som det stod i gamla översättningen. Överherden. Ni vet ju att Jesus är huvudet för församlingen. Det finns bara ett huvud för församlingen. Sen finns det många viljor omkring församlingen. Men det finns bara ett huvud. Och det är Jesus. Det finns bara en, kan man säga, överbefälhavare. Det finns bara en arkitekt. Det finns bara en som har den totala kollen och totala ritningen för hur bygget ska bli. Och det är Jesus. Sen har han andra medarbetare, moderfår eller ledarfår eller modertacker. Halleluja, tack oss. Eller? Så tack och lov för modertackerna. Och, Och de behöver ju naturligtvis komma in i den här planen, i den här, kan man säga, ordningen som man har. Men det här beskrivs på det sättet. Jesus är huvudet. Han kallas för överheden. Och det står så fint i första Petrusbrevet lite längre tidigare. Att det är så att ni har nu vänt om. Halleluja. Vi behöver vända om. Jag behöver vända om. Jag sa det under ett dopsamtal här. Att det viktigaste som händer är att du vänder om. Man måste vända om. Man måste erkänna att det inte är jag som bestämmer. Man måste erkänna att jag behöver en frälsare. Jag behöver nåd hos Gud. Men det är också så att vi måste också få den här ordningen. Vem det är som bestämmer egentligen. Vem det är som har den yttersta kollen. Och därför så är det så här. Jesus är insatt som överherde för fåren. Den store herden för fåren. Huvudet för församlingen. Och det är där, kan man säga, utifrån honom, utifrån hans ledarskap som allting utgår. I Hebreerbrevet 13:20 så står det om Jesus som den store herden för fåren. Och det tycker jag är så skönt, att vi allesammans är alltså kopplade. Oavsett vad vi kommer att arbeta med, vilken område som du och jag har fått på vårt område, så är vi alla direkt kopplade i huvudet. Halleluja. Men du är inte kopplad via mig. Du är inte kopplad via någon präst eller någon annan, utan du är kopplad direkt själv i huvudet. Alla lemmar i kroppen har liksom direkt koppling. Ja, det här, och det är den kopplingen som behöver utvecklas. Holger, har du ett ord för mig? Ja, jag har ett ord. Gå hem och läs Bibeln. Halleluja. Bullen, du har ju alltid någonting bra att säga. Kan inte du säga något? Kan du inte uppmuntra mig? Ja, gå hem och läs Bibeln. Alltså att vi upptäcker att vi allesammans har en direkt koppling till huvudet, överheden. Och ska det bli någon verklig själavård i den här församlingen, då måste vi hjälpa varandra att komma till honom. Vända om till honom som kan hjälpa oss. För vi har så många brister i vårt eget liv och i vårt ledarskap. Men det finns en som är utan brist. Det finns en som sitter på fars högra sida som redan är i förbönan. Evert, kan du komma ihåg mig? Ja, men tänk vad kort vårt minne är. Men tänk att vi har någon som aldrig missar. Som aldrig missar en bönestund för Holger. Och det här är så viktigt att vi har den här ordningen, kan man säga, för det. Ni har vänt om till våra själars herde och vårdare, Jesus. Nu under det här ledarskapet, kan man säga, under det här paraplyet med Jesus som huvud, så finns det också ett andligt ledarskap. Det behövs ett andligt ledarskap att kanalisera och administrera ut Guds rike här på jorden. Och här brukar jag tänka så här, det är av högsta vikt att Guds vilja, Guds syfte, Guds ordning, Guds prägel får vara på oss som han har kallat att stå i ledningen. Om vi har en kallelse att leda någon eller några eller en verksamhet, då måste vi göra det på Guds sätt. Vi måste göra det kopplade till överheden själv. Vi kan liksom inte vara någon slags frifräsare som liksom är ett oberoende. Utan vi behöver få Guds ordning på våra liv. Jag hade en väldigt bra bild. Jag ska visa den nästa gång som ni har. Kan ni bara titta på den. Jag har en väldigt bra bild. Jag vill nämna dem i det här sammanhanget. Därför att ni vet att man har någonting på näthinnan när man tänker på Jesus och fåret. Jag vet inte, många av er har sett de här planscherna, många av er har sett de här fina bilderna här. Jag såg några, jag tittade på några. Det är så intressant om man kan bara googla Jesus och fåren. Då kommer det upp en massa bilder, vet du, så där kan man titta på. Och då har han, ibland har han dem i fickan, ibland har han dem i sin barm, vet du. Och jag menar, alla de här bilderna vi har fått med oss från söndagsskolan, Jesus och fåren. Och sen då tänker man många gånger så här också att, ja men det är ju så också, om vi har en uppgift som ledare så ska vi ju leda får. Vilken uppgift. Att leda får. Jag menar, hur lätt på en skala mellan 1 och 10 är det att leda ett får? Jag vet inte om du har tänkt på det. Alltså, när Jesus, han säger i Johannes 10 så här, mina får hör min röst. Ja men de kan inte höra min. Halleluja. Det är det som vi behöver upptäcka, att den här bilden, vet du, av att vi som andliga ledare är som den där herden. Sakta för han moder får den fram. Det är liksom en bild på Jesus som huvudet och vi som alla av fårnatur. Och jag tänker på Johannes 10 där liksom, att kunde inte ha stått liksom att mina lejon hör min röst. Då hade jag tänkt liksom, yes, halleluja. Come on. Men det står mina får. Varför kunde vi inte ha varit mina schäfrar hör min röst? Nej, det är får som är bilden. Både mänskliga faktorn, både mänskliga naturen. Kan vi nu, får vi höra nu? Ja, nu vet du hur lätt det är. Det är som att säga, ni hör inte min röst. Det är det jag menar. Det är det som är problemet, halleluja, med den här församlingen. Ni hör inte min röst. Nej, jag skojar bara. Nu stänger jag igen blixtlåset och övergår till allvar. Alltså, vi är kopplade allesammans. Men vi som är ledare, vi är också fårskallar. Det är det här som gör ledarskap till en viss svårighet. Viggo, halleluja. Visst har du märkt att det är mycket fårskallar som man har försökt få ordning på under året. Problemet är ju att Jesus har samma problem med dig. Och med mig. Och med vad vi än har fått för kallelse och för uppgift, så är vi alla av fårnatur, va. Och därför så tror jag att det är viktigt att vi liksom suddar bort den där bilden och tänker så här. Jag fick den där bilden nämligen en period i mitt liv där jag trodde att pastorn liksom, han var herden som stod och spanade i afton. Var är mina vilsna får? Och så jag såg herden där liksom. Men jag upptäckte ju att det egentliga bilden, det är ju möjligtvis är vi vakthundar. Eller de flesta av er, ni är ju troligtvis modertackor. Att det mera fråga om ledarfår eller moderfår. Oavsett om vi är apostlar, profeter, herdar, evangelister eller lärare. Oavsett om vi har en stark profetisk smörjelse i vår liv, så finns det ändå alltid ett element av får. Att vi alla är i samma båt. Vi har samma liksom mänskliga svaghet, du och jag. Vi skulle kunna kalla de här, som jag vill ta en till lite tid för. Jag skulle kalla dem för moderfår eller ledarfår. Så varje gång Gud ska göra någonting, så kallar han ut några moderfår. Han kallar ut några ledare här. Och jag vill avsluta den här bara första passet här med Domarboken 5. En sån fantastisk bild. Jag plockar lite både från gamla och nya testamentet här. En fantastisk bild som jag också tycker är en stor utmaning. Alltså. Du vet att Domarboken beskriver en tid då det fanns väldigt dåligt om ledare. Och även de som bejakade kallelsen efter många moment var, hade väl sådär, karaktärsmässigt var de si eller så. Vi kommer upptäcka det lite längre fram att karaktär är väldigt grundläggande för ledarskap. Men du vet hur det är, när ingen annan gör någonting, då rycker kvinnan ut. Och så var det här i kapitel 5. Och så står det så här. Vi läser bara inledningen så här. Den dagen sjöng Debora och Barak, Abinoans son, denna sång. Och så kommer vers 2 här. När härförare anför i Israel, när folket villigt offrar sig, lova Herren. Visst blev ni välsignade? Ni kände direkt, ja. Vad spännande, hörru. Vilken vers alltså. När härförare anför i Israel, och när folket villigt offrar sig, då är det dags att lova Herre. Alltså det fanns två problem i domarbokens tid. För det första så fanns det ingen som ville gå före och leda och vara härförare. Och för det andra, när det väl var någon kvinna som steg upp, eller när det var någon man som Gud reste upp, då var det ingen som hängde på. Känns det igen? Känns tiden igen? Känns det som att även domarbokens tid kanske har gått igen även i våra sammanhang? Väldigt få som vill ta täten. Väldigt få som vill gå före. Väldigt få som har ett andligt mandat att leda. Och de få som vi har, och de få som vi har sett liksom varit gudfruktiga och rättfärdiga i den här tiden, de har levt i det andra problematiket. Det fanns inga volontärer. På den engelska översättningen så står det att the people followed voluntarily. Alltså att de var volontärer. Vad som behövs i varje tid, vad som behövs i vår tid, det är ledare. Och vad som behövs, det är också att det finns några som hänger på. Att det finns någon som frivilligt offrar sig. Halleluja. Du vet att innan man säger amen på det jag har förberett för idag här, så är det många som känner, ja, jag skulle då i alla fall inte vilja vara ledare. Vilka krav som det finns på ledarskap. Vilka karaktärer som Gud söker efter. Man känner liksom bara, oj, kan jag få ta en paus? Jag vill ta en time out nu. Kan jag få vara ledig ett halvår? Så känner man när man läser de här texterna. För det är ju liksom, det är verkligen grusamt. Och ändå så är det kanske det allra viktigaste som Gud gör och behöver få lyckas med. Det är ju att ledare kliver fram. Och det är inte fult att leda. Det har blivit det nästan i Sverige. Det har blivit fult. Ni vet vilket politikerförakt som vi har. Och det är inte så konstigt när de bor gratis och inte deklarerar för det. Och så här, va? Alltså det blir ju ett förakt för ledarskap när det inte är liksom rättfärdighet som är grunden. Men det är också ett förakt för ledare som faktiskt kliver fram. Det finns också någonting som vi behöver göra upp med i svenska folksjälen, det är detta förakt som vi har. Därför att varje gång någon sticker upp så är vi ganska duktiga på att såga ner dem. Om någon stiger upp huvudet och liksom slår an taktpinnen, säger det, åt det här hållet, jag känner att Gud har gett oss en kallelse att vi ska göra det här, ganska så fort så sågar vi ner varandra. För du ska inte tro att du är någonting, Sven. Och eftersom inte du är något så är inte jag något heller. Så vi kan låta oss bilda de här, de som inte är någots klubb. Alltså, Sverige är världsmästare på att såga ner andligt uppresta tjänare. Det är väldigt många av Guds tjänare som har flyttat till andra länder. De är missionärer. De har flyttat till Amerika. Många som jag känner, väldigt brinnande, gudfruktiga ledare som inte orkar vara här. För det är fult, det har blivit fult att leda, det har blivit fult att ta täten. Det här ska vi alla vara lagom, Mattias. Jag tycker du ska faktiskt inte kliva upp så ofta. Utan var som alla andra, liksom lite timida och lite försiktiga och så här, va. Och så kommer någon som bara liksom poppar upp där. Och så är vi redan genast färdiga att såga av huvudet på den personen. Det som hände i domarboken här, det var att en kvinna tänkte, nu får det vara nog. Nu måste vi göra någonting. Och det prisar jag Gud för. Det är det som behöver hända. Att ledare träder fram och att folket säger ja. Vi känner en kallelse att vara med dig. Vi står bakom dig. Vi står tillsammans med dig. Det är vad som behöver hända i varje sammanhang och varje generation. Nu tar jag en liten paus. Och så kan jag uppmuntra dig med att det finns väldigt mycket gott där ute. Att ha lite frukt ute i borden där. Så återkommer jag till Josua-boken nästa gång och se lite grann på folkets respons. Hur det kan bli när det är som bäst. Räckte det med mums till er? Det räckte till mig. Halleluja, vilken nåd. Ja, vi var i domarboken innan vi tog paus här och tittade lite grann på det här som de ser så glada ut över den här texten. Att härförare anför Israel och när folket villigt offrar sig, lova Herren. I gamla översättningen så står det lova Herren därför. Alltså vad ska vi lova Herren för? Jo, vi har någon som vill gå. Och vad ska vi lova Herren för? Jo, vi har några som vill följa. Att man tillsammans, ledare och tillsammans med församling, att man kan gå in i det nya som Gud har tänkt för varje tid. Och då läser vi ett par texter till i Gamla testamentet. Det är ju så bra att vi har en sån bilderbok i Gamla testamentet. Det finns ju en uppsjö av fantastiska beskrivningar, bilder på nytestamentliga sanningar. Jag ska ta en sån här som vi inte ska lägga för mycket bokstavstro på, men som ändå belyser, tycker jag, en punkt som är viktig i sammanhanget. Och det är från Josua-boken. Och det är ju en oerhört intressant och spännande bok här, va. Men i inledningen så kommer liksom en liten underlig hälsning, kan man säga egentligen här. Om vi läser första och andra tredje versen här så står det följande. Josua 1. När Herrens tjänare Mose var död sade Herren till Josua, Nuns son, Moses tjänare. Det är liksom mycket tjänare här. Och då står han, vad är han säger? Jo, så säger Gud. Min tjänare Mose är död. Stå nu upp och gå över Jordan. Du med allt detta folk, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit till er, så som jag lovade Mose. Och så kommer beskrivningen om hur stort landet ska vara. Och så kommer också beskrivningen, kan man säga, som en slags arbetsbeskrivning. Hur han skulle vara, vilken karaktär han behövde och så vidare. Och det tycker jag är, det här tycker jag är en intressant och spännande berättelse där. Det var inte så underligt egentligen att Josua blev utvald av Herren, eller hur? Man kan ju säga att han hade ju hängt i Moses kjolar hela sitt liv. Och det här tycker jag är också en väldigt fin bild. För jag tror att det är också en del av Guds plan att när ledare går ur tiden, då ska vi inte behöva liksom undra, liksom, ja, vad ska det bli nu då? Hur ska det bli nu då? Utan då borde det finnas en naturlig arvtagare som har växt upp där. En Timoteus efter Paulus. Någon som redan liksom känner och har ett förtroende i församlingen som redan... Ja, men vi känner oss trygga med henne. Vi känner oss trygga med honom. De har vi haft en lång period redan nu här. Det var inte så underligt att valet kom på just Josua här. Men ändå så är han liksom ett oprövat kort. Han har ju varit där liksom nära ledaren. Han har ju liksom studerat ledaren. Han har ju levt bokstavligen vid Mose fötter hela liksom sitt liv. Han var också en krigare av stora mått. Han var en härförare. Men nu skulle han liksom inte bara bedriva krigsverksamhet. Nu skulle han också leda Guds folk. Nu skulle han gå in. Och så får han instruktionen om att hålla sig till Guds ord. Att vara frimodig i tjänsten och så vidare. Och sen kommer någonting i slutet av det här kapitlet som jag vill bara använda som en liten bild på. Jag tror att det här, det som den här situationen beskriver, behöver också hända i varje generation. Och det är sista verserna i samma kapitel, Josua 1. Här har liksom då, han prövat vingarna lite grann i sitt ledarskap. Och då står det så här. Det svarade, alltså det här är folkets svar på det ledarskap som Gud kallade Josua att stå i. Vers 16 så säger följande. Det svarade Josua. Allt som du har befallt oss ska vi göra. Och vart du än sänder oss ska vi gå. Så som vi har lytt Mose i allt ska vi också lyda dig. Må endast Herren din Gud vara med dig, så som han var med Mose. Sen kommer det här som man knappt törs läsa med. Var och en som trotsar dina befallning och inte lyder dina ord, var du än befaller om, han ska dödas. Var stark och frimodig. Som ni hörde så sa jag, vi ska inte vara alltför bokstavstroende i det här sammanhanget. Men jag tycker ändå det är en viktig poäng som händer här, va. En ny ledare har liksom börjat visa framfötterna, en ny ledare har liksom lyft fram inför folket. Då kommer den här responsen från folket. Och vad var responsen? Jo, den var helt enorm. Allt vad du säger till oss, det vill vi göra. Och vart du än befaller oss att gå, dit vill vi gå. Halleluja. Tänk att vara på en anställningsintervju som pastor. Och så få uppleva att det stämmer. Jag tror Gud har kallat oss att tjäna tillsammans här. Och sen när det är dags för avskiljning och Janne ska igång här, så säger församlingen, ja Janne, vad du än säger, det vill vi lyda. Och vart du än sänder oss, dit vill vi gå. Amen. Amen var det pris. Halleluja, vilken respons alltså. Men jag tror att det här, om vi använder det liksom och inte vantolkar sammanhanget allt för mycket, så tror jag ändå det är en bild på det som behöver hända när vi går in i en ny tid. Att ledare måste finnas, ledare måste resas upp. Och sen när man ser att det finns kvinnor och män som har ett förtroende, ett mandat, en andlig smörjelse, en gåva att leda, då behöver också vi som församling liksom bejaka deras ledarskap, ställa oss tillsammans med dem, gå in under deras ledarskap. Det behöver hända i varje församling, i varje sammanhang. Kanske inte så bokstavligt som det var i det här sammanhanget. Och lägg märke till att det var inte någon slags, nu följer vi blint en ledare som kan liksom föra oss vart som helst, utan det fanns ju en hållhake, och den hållhaken beskrivs att måtte Herren din Gud vara med dig. Alltså det vi såg i Mose ledarskap, det var ju det det var ju Guds smörjelse som vilade över hans tjänst. De såg frukten av hans ledarskap. Och det är det som är, kan man säga kriteriet egentligen. För att de skulle bejaka och följa också i Josua ledare roll här. Det var just detta att, men då måste Herren vara med dig. Då måste det du säga inte bara vara någon livlig fantasi. Jag har drömt upp något själv. Det här har jag kokat ihop själv. Så då måste det vara någonting som Gud har lagt ner i ditt liv av andlig kraft, andlig uppenbarelse, andlig smörjelse. Så att vi känner i våra hjärtan, anden vittnar med vår ande. Yes, det här är vägen. Så här vi känner tillsammans att det är liksom en klangbotten i våra egna hjärtan. Det här är den väg vi ska vandra. Annars blir det ju en livsfarlig slags ledarstil och ledaröverföring här alltså. Så det handlar aldrig om att blint följa någon, utan det handlar om att se och upptäcka. Den här personen har en kallelse, den här personen har en gåva, den här personen har en andlig smörjelse över sitt liv. Och det här kanske, mina vänner, är lite grann av pingstväckelsens ödesfråga. Så känner jag. Alltså jag tror att vi har ett problem i många församlingar idag, det är att åsnan är liksom bakom vagnen. Dragåsnan, han har hamnat bakom vagnen. Och så undrar vi, varför rör inte kärran på sig? Jo, det är för att den som skulle dra, den som liksom skulle gå i bräschen, han eller hon eller de får aldrig dra, de får aldrig gå, de får aldrig leda. Utan direkt är någon som börjar liksom dra och börjar leda så, ja nu stoppar vi backarna, det här måste vi nog tänka till om. Det måste vi fundera igenom. Och så upplever man hela tiden den här dragkampen. Och vi måste ju faktiskt säga det att det är lite tråkigt att se hur många pastorer som slutar. Som inte är i tjänst. Och jag säger ju inte att de är liksom oantastliga eller så, utan men det finns också en problematik i detta att många inte orkar. Därför man får lägga ner så mycket liksom möda och kraft med att försöka omvända de redan omvända. Istället för att vi ska lägga ner vår möda och kraft att tillsammans omvända världen. Vända världen rätt. Vända liksom människor rätt. Så får vi arbeta alldeles för mycket ibland att försöka få med varandra på vägen. Istället för att vi skulle kunna få en Guds ordning ibland oss. Jag har känt det väldigt mycket att om Gud kallar någon till en andlig ledare så är det väldigt, väldigt tufft motstånd. Och det är inte bara utifrån utan det är också inifrån. Att man blir missförstådd, man blir misstolkad och det blir liksom gnissel och gny, det blir svårigheter. Ja. Så att för att det här ska kunna hända och för att det här ska kunna ske och för att det här ska kunna bli bra så ska jag bara ta några av de här texterna som, jag tror att jag har delat det här något mer förut här, men jag vill vända mig till Jesus för att jag tycker det är det allra största exemplet. Vi ska titta nu på en sån här typ Josua-tjänst, men utifrån Jesu kan man säga ledarutbildning. I den 20:e kapitlet i Matteus evangeliet. Vi kommer in till sammanhanget här som har en liten rubrik i folkbibeln som heter En mors begäran. Och det är nästan som man tänker, det, bara man ser rubriken så anar man, här man anar ugglor. Och så här, vad ska hända nu här? Du vet, mamma är ju lik sin mamma. Det spelar ingen roll hur gammal hon blir eller hur gamla barna är, så är det liksom alltid mamma, är det alltid mamma här. Och då kommer vi in i texten så här. Moden till Zebedeus söner gick fram, kapitel 20 och vers 20. Fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och började väldigt ödmjukt här. Hon ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova att mina båda söner här, de som är med mig, får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ena på din högra sida och den andra på din vänstra. Är ni med? Halleluja. En mors begäran. Ja, men det är väl inte för mycket begärt. Torborg. Det är väl en normal mamma är lik sin mamma. Det här så är ju mina barn och andras ungar. Mina barn är helgon, andra har ungar. Och så här va. Det här var moderns begäran här. Vad intressant här då. Vad Jesus svarar. Han säger så här. Ni vet inte vad ni ber om. Liksom, det var liksom plötsligt väckelse där. Liksom. Vakna upp, vad är det egentligen ni ber om? Ja, ursäkta. Det var mamma, det är morsan som försöker få fram mig här. Liksom. Det är inte jag som vill till Köping, det är min mamma som försöker få hit mig som pastor. Är ni med? Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag ska dricka? Det svarar det. Kan du se vad det svarar? Det kan vi. Mattias. Jag menar, vad är det för material egentligen i våra liv? Jag menar, hur mycket träskalle och hur mycket kärvt norrlandsfura är det i våra liv liksom? Har du provat hyvla ven och det är motved, vet du? Kär Jesus, vet du, det är väl norrländska. Vet du, jag har varit 21 år i Jämtland. Tala om motved. Halleluja. Du vet, i Strömsund, jag vet, jag har många sådana här berättar. I Strömsund när det var folkomröstning om gemenskapen med de andra europeerna. Jag tror det var 99% i Strömsund som sa nej. I Strömsund är vi nej-sägare. Nej till Europa, ja till svenska och särskilt ja till Jämtland. Jämtland är ju en egen republik. Visste ni kanske en del av er som är pålästa när det gäller turism. Ni vet att Jämtland är en egen republik, har en egen president och har en egen armé. JRA. Jämtländska republikanska armén. Och vi är nej-sägare. Vi säger nej. Nej till hjälp från EU. Hjälp, nej, 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 nej. Och där kallade Gud mig att vara i 21 år. Välkommen till Jämtland. Liksom. Det är liksom, nu röda mattan har just rullat ut. Jag känner att Gud har kallat mig att flytta till Jämtland. Liksom. Nej, nej, nej. Ja, men. Så ni förstår vilken grundutbildning jag har för att vara i Köping. Halleluja. Ja, men det är ju humor, hörni, att jag är här. Det är humor att man överhuvudtaget lever. Halleluja. Och att din granne här, den granne här, det är ju också humor. Men det kan vi. Ska ni liksom dela? Ska ni dricka den kalk som jag ska dricka? Ja. Det är nästan man tror de är nog från norra Jämtland. Ja, vad har jag nu i texten? Jag fortsätter. Jag hade tänkt att komma lite längre ner. Ni vet alltså inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk? Det kan vi. Jesus svarar, min kalk kommer ni. Ska ni få dricka. Men platsen på min högra och platsen på min vänstra sida är inte min sak att ge bort vilken ledare. Utan ska tillfalla dem som min fader har berett dem för. När de 10 andra hörde detta blev det sån harmoni och glädje i församlingen. Alla prisade Gud och tack Jesus. Äntligen är det några som vill bli någonting. Nej, jag läste ju som ni hörde fel. Utan det stod sen när de 10 andra hörde på detta blev de upprörda över de båda bröderna. Ja, halleluja. Välkommen till församlingsmötet på söndag. Det är liksom såna här typer av människor. Det visar den mänskliga naturen liksom. Vad blev det för frukt av liksom deras inställning? Vi vill sitta på högra sidan och jag på vänstra sidan. Vad blev det för frukt? Osämja. Det är liksom hela läget här blev liksom. Stämningen blev förbittrad alltså. Då säger han så här Jesus. Och det är det här som vi alltid behöver återkomma till. Men Jesus kallade dem till sig. Han sa inte, nu tar jag. Om jag hade fått rösta, då hade jag faktiskt röstat in 12 nya. Jag tänkte, det här är ju hopplöst. Mattias, jag orkar inte med dig en dag till. Alltså. Kan jag få ta de 12 som sitter på den här sidan? Hejsan! Vad roligt att se er. Alltså, om jag hade liksom fått bestämt hur det skulle vara, då hade jag sagt, jag ger upp. Alltså, de här kan jag. Hur länge måste jag vara ibland det? Men då säger han kallar dem till sig, står det. Ni vet, säger han så här, Jesus, att folkets ledare, det är Junholt, folkets ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara det andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Alltså, när jag tänker ledare och ledarskap, då tänker jag, det stavas T-J-E-N-A-R-E. Tjänare. Det är det. Om vi tänker oss att det ändå är meningen att Gud vill att ha en anförare, någon som går före, någon som visar vägen, som har Gud har gett en dröm om någonting. Och om det är så att Gud har tänkt att det ska vara på det sättet, och han också kallar andra att följa, då är det den här typen av karaktär som de ledarna måste vara präglade av. Att man kan och vill och är beredd att slita ont och lägga ner sitt liv. Jesus är det exemplet av tjänare som lägger ner sitt liv för de han är kallad att tjäna. Så när vi är ute och letar efter någon medarbetare, då är det en slav vi söker. Halleluja. Tjänare, det är doulos. Det handlar om slav. Kan vi få en slav till äldstekåren? Nej, jag tänkte förut, men nu har jag tänkt igenom det andra gången. Alltså, vi behöver slavar i den här församlingen. Galärslavar. Liksom som man kan... Ja, ett tag till. Nu ska vi kämpa. Nej, jag orkar inte längre. Jo, vi ska vidare. Nej, jag vill ha ledigt. Nej, vi ska jobba. En slav. Det är egentligen det alla om. En livegen slav. Paulus kallar sig själv för slav. Jag är slav åt Kristus. Jag är slav under församlingen. Så när vi talar om att vi har en hierarki med Jesus i toppen och sen ledare under, så är det egentligen inte en hierarki, utan det är en plog. Det är inte toppstyrt så här, utan det är en plog. Där någon går före och tar första smällen, och han är Jesus. Det är Jesus, han har tagit första smällen. Sen bakom sig så har han andliga ledare som tar smällarna. Som går före och tar stryket, som det innebär att bejaka en sån här kallelse. Så att det är den här biten. Jesu Kristi livegna slavar. Halleluja. Jag var i Petrasivorsk, har ni varit där någon gång? Vid ett tillfälle, och det var ett stort möte, och jag kände mig lite nervös. Jag skulle predika, jag hade. Och då kommer pastorn fram och sa så här: vi ska presentera dig för församlingen. Vilken titel har du? De är liksom, det är liksom i deras läge är det lite betydelsefullt vad man kallar sig. Liksom. Reverend Brother Holger Strandgren, eller vad ska vi kalla? Dr. Holger Strandgren. Han har gjort 40 missionsresor till olika länder. Och jag sa det, jag är rösten av någon som ropar i öknen. Ja. Ja, kan jag få en kopp kaffe också, så är det bra. Halleluja. Jag har ingen titel. Jag är skuggan av någon som vi följer. Jag är rösten. Jag är en slav. Gud har kallat mig att vara slav här i Köping. Det är jag tacksam för. Det är den verkliga friheten, det att vara en Jesus slav. Och då går vi tillbaka till Petrus, som beskriver sitt eget slaveri på det här sättet. Och det här kan ni använda i era egna liv gärna. För att de här texterna går jag tillbaka när det känns motigt, och när det känns som att... det går emot saker och ting. Då återvänder jag till de här texterna personligen. I det sista kapitlet i första Petrusbrevet så säger Petrus så här: jag uppmanar nu er, de äldste, alltså ledarna bland er. Jag som själv är en av de äldste och som är ett vittne till Kristi lidande, men som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Och så kommer det här kommer uttrycket: vad jag uppmanar er. Var herdar för Guds jord som finns hos er och vaka över den. Inte av tvång utan av fri vilja. Så som Gud vill. Inte för egen vinning, alltså personlig vinning. Vad kan jag få ut av det här? Utan med ett hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över den som har kommit på er lot. Utan var föredömen för jorden. Det är sådana här texter som vi behöver ta till oss om vi tror att vi har en kallelse. Om vi går och smått inbillar oss att Gud vill att jag ska gå in och axla en roll i Guds rike och Guds församling, då är det de här slavförebilderna, det är de här livegna soldaterna som tjänar utan att fråga vad får jag eller vad får jag inte. Och det är inte så enkelt, för att idag är det hela samhället så här, vad får jag ut av det hela? Jag kommer ihåg, jag hörde någon äldre företagsledare som hade fått någon yngre att komma och titta på ett jobb. Och det första den här personen frågade, kom väl direkt från högskolan, det var, vad är lönen? Det var första frågan den hade, vad är lönen? Och då sa den här ledaren här, du ska vara glad om du överhuvudtaget får jobba här. Ni vet att det har ju skett en viss förändring på ett sätt att vara som människor. Och de flesta av er som är den här generationen som är här, vi är ju inte så där. Om man kommer till liksom någon i min ålder och frågar, vad är du bra på då? Ja, jag snyter mig när jag är snorig eller någonting. Det är svårt att hitta liksom någonting. Jag hittar ingen ljuspunkt just nu. Vad bra och bra. Men om du frågar många av de här yngre generationerna som har liksom gått en annan skola, liksom, ja, jag är jätteduktig på det. Jag är jätteduktig. Sen kanske man tycker att ibland när man träffar personer lite närmare så verkar vara ett luftslott de bor i. Men de kan liksom tala och så här. Och jag märker det ibland alltså, när vi pratar också om andligt ledarskap och när vi talar om Guds församling. Alltså, var är de där pionjärerna? Var tog de vägen de där pionjärerna som flyttar till Berea? Utan lön och utan någonting. Bara som bara flyttade. Jag har känt att Gud vill att vi ska bo på den här orten. Tjäna honom. Bygga upp ett nytt arbete. Försöka väcka ett förtroende bland människorna som bor här. Lägga ner våra liv. Men det är liksom många gånger. Ja, vad får jag för lön? Och kan jag få en anställning? Och så. Det har blivit en ganska stor scenförändring. Och här tror jag vi måste tänka till lite grann. Och jag brukar säga så här. Mitt ledarskap handlar om att vara ett föredöme. Jag leder genom att gå vägen, leva livet och ha ett hängivet hjärta. Det är liksom att gå vägen, leva livet och ha ett hängivet hjärta. Jag lever för att tjäna de människor som jag är kallad att betjäna. Och vad får jag ut av det då? Jo, vi läser det här. Den stod så här, härlighetens oförvissneliga segerkrans. Halleluja. Förr var det enklare, för då fick man ju ingen lön heller, vet du. När man var församlingsanställd, det var mer symboliskt. Halleluja, då kunde man vara, det var lättare liksom på den tiden. Så här, härlighetens oförvissniga. Ja, du kan ju få lite några potatisar också. Men det var ju liksom en annan tid. Numera kan man ju faktiskt leva. Halleluja. Som någon av barnen sa till en pastorskollega till mig. Pappa, kan du inte skaffa ett riktigt jobb? Så vi får bli som en vanlig familj. Han hade pastorslön. Halleluja. Men det är ju en del år sedan. Tiden har ju gått framåt. Så mest vi bara småpratar här ikväll. Tack Jesus. Om vi nu har sådana människor i vår omgivning. Som har det här fokuset att tjäna. Som har fokus att vara herdar. Att vara ledare. Med uppriktigt hjärta. Tjäna Herren. Tjäna dem som är. Då kan man titta också lite grann på det här. Hur ska vi förhålla oss till dem? Jag ska ta några texter som beskriver det här. Och då går jag till första Korinthierbrevet. Jag har ju många sådana här beskrivningar som jag tycker är. Vad ska vi tycka om våra ledare? Hörrni? Får man tycka vad man vill? Eller? Finns det någon, har vi någon förebild? Har vi något exempel? Jag ska ta bara några sådana texter. Hur vi ska se på varandra och de som Gud har kallat att leda. Paulus han beskriver så här i kapitel 4, första Korinthierbrevet 4. Som Kristi tjänare, det har jag redan visat ut här. Och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Och av en förvaltare så krävs att han visar sig vara pålitlig. Hur ska vi se på de här olika gåvorna som Gud har gett oss av ledarskap, av tjänarskap? Jo, de är förvaltare. De har fått någonting att förvalta. Och om du skriver anteckningar så kan du bara kort skriva ner tre korta saker som vi kallade att förvalta. Det första är förvalta Guds ord. Det är liksom, om vi är kallade till att vara andliga ledare så har vi en kallelse att förvalta Guds ord. Det handlar om att vi vakar över att det är Guds ord som predikas, som undervisas och som efterlevs. Att vi förvaltar Guds ord är den första. Och det andra är också att vi ska förvalta Guds jord. Guds ord och Guds jord. Inte förbruka Guds jord. Inte liksom mjölka kossorna så de blir magra och taniga, utan att förvalta dem. Det finns en skräckbild i Hesekiel. Om du antecknar, jag ska inte ta tid att läsa alla de här. Om du antecknar kan du skriva Hesekiel 34, de 10 första verserna. En skräckbild, en vanställd bild av andligt ledarskap. Hesekiel 34. Och församlingen Arken, där Jimmy går på bibelskola just nu. Församlingen Arken, de har den texten som sin kallelse. Det är en skräckbild, alltså det är en nidbild på vad ledarskap är. Men de har den bilden. Och så att det, allt det som det står att ledarskapet inte är, det ska vi vara. De har snott den bilden, så att säga. Tagit den bilden, för det är liksom en enda lång lista. 10 verser, en enda lång lista på verop över ledarna. Och det är Gud som säger det här. Verop över ledarna som skor sig på jorden och som bara liksom, vad får jag ut och liksom, hur var jag för vinning av det här, va? Och Arken, de har känt som sin kallelse. Vi ska göra allt det där som det står som verop, det ska vi fullborda. Att det ska vi vara för dem som Gud har kallat, att som vi ska vårda istället. Allt det som står i negativt, det ska vi försöka uppfylla i ett positivt synvinkel. Och det är en väldigt intressant text, och det är Hesekiel 34. Men det handlar just om detta att vi inte kan anse liksom att medlemmar är någon slags bytesvarare. Liksom, nu går jag byter ut här. Kan jag få byta en Janne mot en Mattias? Eller, liksom någon slags förbrukningsartiklar. Och det, ibland har det faktiskt, jag har känt ibland att man kan ha mött det ibland. Bland pastorer också, nästan någon slags att människor, de kan man bara byta ut. De är bara en siffra, eller de är bara nummer 311. Den spelar ingen roll om den inte trivs. Det finns så många nya, så passa inte galagerna, så stick. Man har inte sagt riktigt så, men det har känts så ibland. Och det är ju inte, tycker jag, ett hedarskap. Det är ju inte att förvalta Guds jord. Utan det är att förbruka. Ja, nu producerar inte Evert lika bra som han gjorde förra året. Så nu byter vi ut honom. Nu tar vi en Mattias istället. Så kan vi inte göra. Utan är det så att man inte orkar på samma sätt som man gjorde tidigare, då ska man ju räkna som dubbel hedervärd. Halleluja. Och det är liksom, därför så är det så att det är mycket som är tvärtom i Guds rike mot hur det är ute i världsliga sammanhang. Så förvalta Guds ord, förvalta Guds jord. Och så det tredje också, att förvalta Guds tilltal och Guds vision. Alltså. För jag tror också att om vi ber och om vi söker Gud, så kommer han också visa oss att det här vill jag att ni i Köping ska prioritera. Så jag har känt att det finns någonting som vi här ska prioritera. Och då får vi göra som profeten Habakkuk beskriver. Man får ställa sig på sin vaktpost och lyssna in vad Gud vill. Och så får man skriva ner det. Så säger Gud, skriv ner på en tavla. Och gör det tydligt så att det lätt kan läsas. Skriv ner visionen på en tavla och gör det tydligt klart så att det lätt kan läsas. Och har vi fått någonting som vi upplever som ett tilltal, då ska vi också förvalta det tilltalet och inte byta ut det för att nu passar kanske inte det här längre. Utan förvalta Guds ord, förvalta Guds jord, förvalta tilltal och vision. Och nu kommer jag till någonting som jag vet inte om du har hört det här förut. Nu ska jag kolla av om det. Har ni hört någon i Köping? Ni som har varit med länge, har ni hört någon läsa de här texterna i någon gudstjänst? Vi kan kolla på broder Karla här. Jag ska läsa en text för dig, så får du säga, nicka om du har hört någon predika eller läsa den här texten här någon gång. Ni som har varit med ett tag, ni kan ju pröva det här också. Och då går jag till första Thessalonikerbrevet 5. Det var någon som sa det vid ett tillfälle. Holger, du tar upp allting som ingen annan tar upp. Halleluja, det kanske är just därför som jag är. Nu ska jag läsa någonting som jag har inte hört någon enda predika över det. Så jag predikar det här budskapet en stund nu i sista minuten. Här, vi har 20 minuter kvar här. Jag läser det sista kapitlet i första Thessalonikerbrevet. Vi kan börja läsa i den 12:e versen. Här kommer de här som ofta följer slutet på breven, förmaningsord alltså. Vi ber er bröder att rätt uppskatta de som arbetar bland er och är era ledare i Herren och förmana er. Visa dem den största kärlek för det arbete som de utför. Håll frid med varandra. Vi uppmanar er bröder, till ledarna, tillrättavisa det oordentliga, uppmuntra det missmodiga, ta er an det svaga och ha tålamod med alla. Nu upprepar jag frågan. Har ni hört någon läsa den här texten, till exempel den inledande texten, den är skrivet i församlingen. Församlingen blir uppmanad här att uppskatta sina ledare. Halleluja, handen på hjärtat. Broder Karla, handen på hjärtat. Har någon predikat att församlingen ska uppskatta sina ledare? Det har inte varit någon överdos av det i alla fall. Det har inte varit någon överdos av den. Det har inte blivit för en överbetoning eller så. Ska man det ändå, ja? Ja, just det, för vi är ju alla läskunniga. Ni har väl alla läst den här versen. Här står det faktiskt väldigt klart och tydligt att vi ska uppskatta de som arbetar bland er och är era ledare i Herren och förmanar er. Halleluja. Vilken beskrivning. Och det här tycker jag är väldigt bra. Alltså, inte just den här. Men det tycker jag är väldigt bra att Bibeln är på det här sättet, va? Det finns liksom uppmaning både till höger och till vänster. Både till ledarna. Ni vet, jag brukar köra med det här bibelordet. Ganska ofta återkommer jag till exempel hur män ska leva tillsammans med sina hustrur. Alltså jag vet inte varför det har hakat upp sig i min hårddisk. Att jag brukar ofta komma in på det här ämnet. Hur vi ska vara mot våra fruar. Kanske för att jag behöver höra det själv så ofta. Som jag kommer tillbaka till det. Men det är ju faktiskt också så. Det står också hur fruarna ska förhålla sig till sina män. Det går ju inte bara hur som helst att ha vilken attityd som helst till sin man. Och tro att Guds välsignelseregn ska vila över ens liv. Glöm det. Och ni män. Och jag som man. Det finns ju väldigt klara och tydliga toner hur jag ska leva. Vi som är gifta, vi är kallade att lägga ner våra liv för våra fruar. Punkt. Vår första uppgift är att lägga ner våra liv för våra fruar. Att tjäna, betjäna, ta reda på vad de vill, hur de känner. Och ni som har varit gifta tag, ni vet att det här blir man ju aldrig färdig med. Det tar ju ett helt liv. Och ni som inte är gifta, ni kan bara säga halleluja, tack Jesus. Ära vare Gud i höjden och prisad vare Herren, vilken nåd att jag får ha det som jag har det just nu. Jag är inte säker att det är för alltid, men just nu. Alltså det är faktiskt så här att de som Gud har kallat, oavsett om de är slanka eller tjocka, långa eller vad de har för, om de har en kallelse att vara med och tjäna er som ledare, så måste vi börja uppskatta dem. Vi måste börja respektera dem. Vi måste börja älska dem. Jag ska läsa en text till också. För det tar inte slut här. Det finns flera sådana texter. Jag tar en. Om du bläddrar i din bibel kan du hålla till höger. Bara, så är det snart i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet är ju så fantastiskt uppbyggligt. Och ändå så är det så mycket allvarsord där också. I slutet på Hebreerbrevet så står det så här. Det här är ju Hebreerbrevet. Var är jag? Kapitel 13. Nu blir det nästan ännu allvarligare. Lyd era ledare. Halleluja. Var det någon som sa väldigt svagt någonstans där nere i källaren. Lyd era ledare och rätta er efter dem. Ty de vakar över era själar. Och ska själva avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta. För det skulle inte vara lyckligt för er. Har du hört något liknande? Det är som man vill stänga boken och lägga någonstans längst bort på hyllan här någonstans och låta dammet växa och spånet hemma och allt det här vi håller på med i vårt hus. Alltså man vill ju inte ens öppna boken igen. Vad står det? Lyd era ledare. Rätta er efter dem. Halleluja, nu kan ni andas om ni vill. Jag ska inte läsa ett enda ord till i den andan. Men jag vill ändå säga det, att jag bryr mig inte vad du tycker om det jag har läst. Jag bryr mig inte ett dugg om du gillar det jag just har läst eller det jag har sagt. För det är en andlig lag, mina vänner, att om vi hedrar vår fader och vår moder så ska det gå oss väl och vi ska leva länge i vårt land. Men om vi inte hedrar våra föräldrar så kommer det aldrig att gå bra. Det spelar ingen roll, vet du. Jag brukar göra så. Jag är ganska duktig på att knäppa grejer halt, vet du. Jag börjar liksom fel. Jag börjar så här nere, va? Och så fortsätter jag, va? Jag var knäppt den här då. Så. Den här sitter ju fel, den knappen. Säkert. Så fortsätter jag bara. Så rätar jag upp det här, vet du. Tänker jag, nu är det snart påklädd. Jag ska säga, det spelar ingen roll om vi inte accepterar livslagarna i Guds ord. Så kan vi ropa halleluja så att vi är blåa i ansiktet. Det kommer inte vara någon välsignelse över oss. Är ni med? Och så är det. Halleluja. Vilken tur att frun är hemma. Alltså. Det finns andliga lagar. Till exempel hur vi ska leva som ledare. Tillsammans med de som vi är satta att tjäna. Och om vi ignorerar dessa lagar och kör vårt eget race och gör som vi vill. I did it my way. Dun 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 dun. Alltså om vi ska köra vår grej och göra det på vårt sätt, då finns det ingen välsignelse alls över våra liv. Men om jag kan vända om som ledare och börja göra saker och ting liksom med rätt ordning, med rätt hjärta, med rätt attityd, då kan faktiskt Gud välsigna oss. Och vi kan känna att hans ok är milt. Hans börda är lätt. Alltså att är vi kallade att tjäna Gud så ska det inte vara så. Du vet en del, jag vet inte, en del, hela deras liv och tjänst för Gud, det är så tungt. Jag brukar tänka, vilket ok? Inte är det Jesu ok du tjänar under. Det måste vara något fel, för mitt ok är milt, säger Jesus. Vi borde inte bli utslitna om vi tjänar Gud, men det är klart att vi blir det om vi tjänar på vårt sätt med felaktiga motiv och felaktigt hjärta och våra hjärtan är långt borta från Herren. Det är klart att då blir det fel och då blir det bara jättejobbet alltså. Så att nästa gång ska vi gå och titta på lite på apostlar, profeter, herre, magister, lärare, äldste, diakoner, församlingsledare och så vidare och så vidare. Alla de här olika grupper av ledarskap. Men det här tycker jag är någonting som vi behöver komma tillbaka till och slå fast. Detta är någon slags grundton och grundbult. Oavsett vad vi tjänar måste vi ha överhedens hjärta för fåren. Kan någon säga amen? Vi måste ha överhedens hjärta för fåren. Och fåren måste ha överhedens hjärta för de som tjänar. Amen. Det måste finnas liksom en respekt och en ömsesidighet så vi kan göra det här jobbet tillsammans. För ingen tjänar på det här som det ibland har varit. Då det bara är misstro och det är bara misstänkliggörande om någon är ledare och så vidare. Om man blir liksom, alla liksom ska hållas nere. Utan vi kan ju få vara med om en blomstringstid. Jag är så övertygad om det. Det kan börja blomstra i våra liv. Om vi får göra saker och ting på Guds sätt. Vi låter han vara exemplet. Vi låter Paulus och Petrus och de här som har varit med ett tag vara våra exempel och förebilder. Ska vi ta ett sista litet. Jag tänkte att det nu har varit lite tungt den sista 10 minuter. Kan vi avsluta med ett riktigt roligt bibelord också? Jag tänkte jag ska ta något roligt också. I första Moseboken så står det någonting faktiskt väldigt uppmuntrande. I den 49:e kapitlet. Nu ska du få en sen sista. Du vet att alla personer som Jesus frälser sätter han ju in i kroppen på det sätt som han har velat. Halleluja. Det är han som sätter in olika personer i olika uppdrag, olika tjänster. Men de allra flesta troende, de är som Issaskar. Ni har väl läst om honom, Issaskar. Hans kallelse tycker jag är som, det är liksom med glimten i ögat här. Vi kan avsluta med det enda. Det är första Moseboken 49 och den 14 och 15 versen. Det här tror jag är en väldigt uppmuntran till alla er som är i selen hela tiden och tjänar. Det här är den troendes kallelse. Issaskar är en stark åsna som ligger i ro i sitt häng. Han såg att viloplatsen var god. Och att landet var ljuvligt. Då böjde han sin rygg under bördor och blev en arbetspliktig slav. Halleluja. Yippie. Alltså, det här är ungefär samma ord som Jesus säger om apostlarna. Som Petrus säger om de äldste. Det säger han också om Issaskar. Och Issaskar tycker jag representerar den vanliga kristna i vardagen. Det är inte alltid så där dans på rosor. Det är inte alltid så romantiskt hemma hos oss. Hur är det hemma hos er? Är det romantiskt varje dag? Halleluja, jag ska inte nämna några namn här. Jag ska inte titta på någon särskild. Men den grå vardagen alltså. Jag tycker det är skönt när semestern är över, måste jag säga. Halleluja. Nej, men alltså, jag gillar den grå vardagen. Jag vet inte, jag är säkert konstig. Alltså, jag är väl en sån här stark åsna, va? Alltså, han såg att viloplatsen var god. Det är liksom vardagslunken. Att landet var ljuvligt. Och när han såg det, då står det att han böjde sin rygg. Och blev en arbetspliktig slav. Halleluja. Så nu undrar jag hur många vill vara med. Halleluja. Hur många är redo att gå vidare med Herren. Halleluja. Men det här tror jag är de allra flesta kristnas kallelse. Den är inte alltid så spektakulär. Det är inte alltid så mycket fyrverkeri i vardagen hemma hos Maud och mig. Halleluja, jo, men hon hade lite fyrverkeri för sig idag faktiskt. Hon, det rann ett tapet, kan ni tänka det? 38 graders feber. Ändå rinner tapetklister in i elkontakterna, Bosse. Och jag sitter vid min dator och förbereder bibelskola. Och så plötsligt så säger jag bara, strömmen är utslagen. Då har det runnit tapetklister in i elkontakterna. Jag tänkte, hur hade det tapetklister kommit in i elkontakterna? Det bara droppar ner, vet du. Så lite fyrverkeri, det kan hon ställa till med. Halleluja. Ja, hörni. Vi ser tur att den här kvällen är över. Tack Jesus att ni har orkat hela kvällen. Och nu får ni gå hem. Hörni, det är ju faktiskt, tror jag, en gång till. Har vi en gång till? Eller har vi två gånger till? Tack Margareta. Svenska akademins ständiga sekreterare har just uttalat sig. Halleluja. Två gånger till, ja. Vi ska försöka komma in i det här. Bosse, har du något? Ja.